Hej och välkomna till det 58 avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Larsson och mig, Gustav Brenklärsen. Hej Lisa!
Hej hej!
Hur mår du?
Inte så bra ska jag säga dig.
Okej.
Vi har städat hela huset idag och jag är trött in i alltså själ, hjärta, märg och ben.
Oj!
Ja.
Överdriver du eller känner
va?
Du så här?
Nej, ja.
Nej, jag frågar.
Jag har väl aldrig någonsin överdrivit. Aldrig någonsin överreagerat eller tagit till ett känsloargument i mitt liv.
Har aldrig hänt. Ni skulle bara veta hur resonabel Lisa är jämt.
Japp.
Ja, nej, men jag vet ju detta eftersom jag var med och städade. Om en mindre än dig, PGA, jag tog hand om våra son lite grann.
Ja.
Men det var skönt att ha det gjort.
Mm.
Så kan man väl säga.
Ja.
Det blir skönt när vi är klara med det här också så vi kan gå och lägga oss.
Ja, vi är trötta. Det ska vi inte, ljuga för.
Nej, då blir det, då får man smisk på fingrarna. Nej, kanske man inte får. Jag har sen sist varit på Harry Potter in concert.
Harry Potter live in concert.
Ja, live in concert. Vi fick inte barnvakt så jag tog med mig en kompis istället. Och det var väl det roligaste med det tycker jag. Det var ju
det roligaste var att
få träffa min kompis.
Få träffa Stina.
Ja. Nej, men det var ju Fången från Azkaban och det, jag tycker den är upp och ner som film. Men musiken är ju bra och symfonikasten är såklart fantastisk. De har också med sig någon kör som tog en del av körpartierna. Det var väldigt, väldigt fint.
Var det Flitwicks paddkör?
Ja, bland annat så stod det några och hjälpte till då. Jag tror att de liksom fyllde in.
Ja.
Aha, nej,
jag fattar.
Nu fattar jag vad du frågade.
Vad sjukt.
Nej, Flitwicks paddkör var inte på plats. Men
nej,
det var däremot när den scenen kom så liksom stod delar av kören upp och som jag tolkade fyllde i det vi såg på. Jag tror inte att de tog över helt.
Nej.
Ska inte jag svära på. Men ja, det var ändå det var en trevlig kväll. Mm. Allt som allt. Annars har jag inte gjort så mycket Harry Potter-rikt under augusti.
Nej.
Inte du heller, tror jag inte. Menar att du lyssnar på böckerna jämt?
Ja, men ja. Inte jämt.
Nej. inte 24 timmar om dygnet.
Nej.
Men ofta. Jag tänker att du har lyssnat på böckerna även i...
Lyssnar en del på babblarna också.
Ja, det gör man ju en del.
Ni som vet. Ja. Ja.
Och Bop Kids. För ni som vet, ni vet. Ja, det kan man säga. Det är ju mer, det är större delen av vår kultur just nu för tiden. Barnmusik. Men, det är inte det vi ska prata om idag.
Nej.
Idag ska vi lite fiktivt prata med J.K. Rowling kan man säga.
Mm.
Vi har tagit fram ett antal frågor som vi tyckte var intressant att ställa till henne.
Mm.
Och resonera lite om vad vi tror att hon hade svarat och sådär.
Ja, precis.
Och i mitt fall kanske vad som egentligen hade varit ett resonabelt svar kan jag tycka också. Det är det vi gör idag. Vill du börja ställa din första fråga?
Ja, alltså jag tänkte säga först kanske, för det uppenbara nu. Rowling har ju varit lite i...
blåsväder?
Ja, jag tänkte precis säga det. Jag vill undvika det ordet för jag tycker det är töntigt. Hon har varit i medialt blåsväder sedan hon... det är alltså så här... Det kanske finns en och annan lyssnare av våra liksom som tycker att det hon säger inte är så konstigt och... Kanske förstår vad hon menar eller håller med och sådär. Och alltså, det är ju ett fritt land och man får ju tycka vad man vill och så här. Men vi håller inte med. Vi tar ändå ganska så här grovt avstånd från saker hon har uttalat sig omkring transpersoner och hela den liksom biten. Så ingen av frågorna kommer gälla någonting om det. För jag känner dels så bara snark, liksom tråkigt att höra hennes... misogyna åsikter tycker jag och sen blir man bara förbannad också. Jag tänker det sparar vi till filmavsnitten.
Ja,
då vi plockar fram det då. Ja. Vi behöver inte älta det igen utan det räcker väl kanske någonstans att vi hade inte velat fråga henne någonting om det.
Utan
för vi tycker att det hon har sagt och gjort på sista åren är skit.
Hon har också sagt ganska mycket om det. De här frågorna som vi vill fråga är väl sådana vi i alla fall inte hittat några svar på.
Nej, vi ska väl reservera oss för att så här, vi har inte finkammat internet för att leta efter svar på de här. Jo, vissa, min första fråga har jag det.
Ja.
Men så här, det är möjligt att Rowling har svarat i något forum eller något sammanhang på de här frågorna som vi hade tänkt ställa. Men vårt avsnitt går ju helt enkelt idag ut på frågor vi hade velat ställa till J.K. Rowling om vi fick möjlighet.
Om Harry Potter.
Kring Harry Potter, innehållet i hennes värld så att säga. Så hennes tråkiga uttalanden tänker jag att de lägger vi åt sidan för nu, för vi vill inte höra mer om det. Utan vi ska prata om roligare och trevligare saker som hon sa på den tiden hon var rimlig.
Exakt.
Kan vi väl säga.
Yes. Och så vad hade du för första fråga till henne?
Ja, alltså det här är ju den viktigaste. Jag brinner av liksom nyfikenhet och iver. Vi har haft detta ämnet uppe flera gånger, ska jag säga. Vi har också tillägnat ett avsnitt ganska tidigt i vårt poddande. Inte ett av våra mest lyssnade avsnitt, sjukt nog.
Inte ett av våra mest lyssnade, men enligt oss ett av våra bättre faktiskt. Ja, framförallt från exakt, så tidigt.
Exakt, verkligen. Det här är ett av de avsnitt jag rekommenderar mest att lyssna på. Dygnet som försvann heter avsnittet, vill jag minnas.
Avsnitt 4?
Kanske, 3-4. Ja, jag kommer inte ihåg. Men ni hittar ju det såklart i början när ni kollar igenom våra avsnitt.
Ja.
Frågan lyder så här. Vad hände med dygnet efter att Harrys föräldrar har blivit dödade av Voldemort? Hagrid hämtar Harry och ska frakta honom med sig till sina släktingar på Privet Drive. Det går ju till så här att ni bear with me, ni som redan har hört detta och kan detta, men jag kör en liten recap för de som inte riktigt förstår vad jag menar. Vi får ju i första kapitlet i första boken så sitter professor McGonagall som en arg katt på muren utanför Privet Drive hela dagen och väntar, för hon har hört att Lily och James blev dödade natten tidigare. Hon vill veta om det är sant. Hagrid har sagt att Dumbledore ska dyka upp på Privet Drive, så därför är hon där och väntar på honom, för hon vill ha svar. Är det sant vad som har hänt och vad händer nu? Är Voldemort verkligen borta? Är Lily och James döda? Hela den här biten.
Ja, hon vill veta allt, ja. Såklart.
Så på morgonen sitter hon där och Uncle Vernon kommer ut, och man får ju följa honom ganska mycket under hela den här första dagen, hur han liksom går till jobbet och han försöker schasa iväg den här katten som bara tittar lite bistert på honom. Han
blir kramad av en väldigt liten man.
Precis, han går till jobbet och han noterar att det är massa konstigt folk ute på stan. Han hör en viskning med namnet Potter och blir orolig, tar upp det med sin fru på kvällen. Ni vet ju vad som händer. Samma kväll dyker Dumbledore upp. Han släcker lamporna längs hela Privet Drive och sen så uppenbarar han sig och möter upp Hagrid som har Harry med sig. Och professor McGonagall får då en del svar på sina frågor. Frågan är då, under hela den här dagen som går när vi får följa Uncle Vernon, professor McGonagall sitter där. Lily och James har ju tydligen redan blivit mördade. Detta är ju då, de blir mördade på kvällen på Halloween. Så detta är ju då 1 november. Som hon sitter och väntar hela långa dagen.
Det är det enda logiska.
Ja, precis. Hon vet ju redan om, alltså hon vet ju om att detta redan har hänt. Eller hon har hört rykten att det redan har hänt. Hon vill försäkra sig om att det är sant. Så hon går dit på morgonen, får vi väl anta. Eller ja, sen natt, tidig morgon.
Ja.
I alla fall, morgonen 1 november. Sitter där och väntar hela långa dagen. Men var är Hagrid under den här tiden? Mm. För han tar ju Harry ur rucklet, säger han ju, precis efter det har hänt. Han säger också att han är en av de första på plats. Han möter Sirius Black där, han får låna hans motorcykel. Han säger ordagrant att han ville ta Harry därifrån innan mugglarna började strömma till.
Så han är inte kvar, vet
så
du?
Han är inte kvar. Nej, precis. Vi vet att Hagrid är tidigt på plats. Hämtar Harry, försvinner därifrån då på Sirius motorcykel. Men sen går ju hela dagen. Hela 1 november går.
Ja, hela natten först.
Hela natten liksom, först och sen hela 1 november. Jag vill minnas att vi i detta avsnittet gjorde en snabb överslagsräkning hur många mil det är från där Godric's Hollow ska ligga och till då den fiktiva platsen där Privet Drive ligger, men som ändå ska finnas i Surrey. Som är ett mindre grevskap i Storbritannien, tror jag.
Ja, det är väl inte jättelångt från London.
Minns inte helt exakt, nej.
Nej.
Jag tror vi kom fram till att så här, men med bil skulle det ta sig så många timmar, med motorcykel i luften utan jättemånga stopp. Han flyger över Bristol, nämner han, Hagrid. Så skulle det väl detta ta? Ja, men så här. Jag tror vi i det avsnittet säger kanske så här 4-6 timmar, jag kommer inte ihåg.
Det skulle inte ta ett dygn.
Nej, det skulle inte ta ett dygn på något sätt att ta sig dit. Det är helt orimligt.
Ja.
Så vad gör Harry under hela den här dagen 1 november när Hagrid har hämtat honom?
Något som jag...
Det vill jag veta. Ja. Jag är så nyfiken om detta bara är ett plot hole. Ja. Eller om det faktiskt finns en tanke
ja. Med det här. För det som jag har läst, vad hon har sagt om detta, är att i någon så här Q&A tror jag med publik att hon, ja men antingen får jag gå tillbaka till mina anteckningar och se om jag hade någonting, eller så får jag liksom admit a mistake, alltså så här. Men hon har liksom aldrig sagt något efter det, alltså det var det svaret hon hade då, som jag förstått det. Något som jag funderar på nu, det var länge sedan vi spelade in Dygnet som försvann, det var vårt fjärde avsnitt, det var, vad blir det då, 2019 kom det då liksom, det är 2022 nu, det är mer än 3 år sedan. Det kan det lösa sig på det sättet att McGonagall har en time turner, alltså att hon har åkt tillbaka och suttit hela dagen. Jag vet inte varför hon ska åka tillbaka så lång tid, det är jättekonstigt. Jag vet att hon ska åka tillbaka, säg att hon liksom hör vad som händer på kvällen, ja men då på Halloween, och sen på natten när hon är klar med det hon behöver göra, om hon nu hade någonting hon behöver göra, så åkte hon tillbaka säg 12 timmar och satt hela Halloween och bara väntade på att Dumbledore... Fattar du? Alltså att,
ja, jag fattar, men ja, jag känner ju varför...
Jag känner att det är en tunn, väldigt tunn teori, ja, jag kommer med.
Det tycker jag knappt är en teori faktiskt. Ifall skulle hon åka tillbaka i tiden så skulle hon väl göra någonting för att skydda James och Lily, ja, varna dem eller göra någonting annat,
jag tycker
tänker
det.
Jag. Inte sitta där och glo som jävla katta fram på en mur.
Jag är helt med dig på det. Men,
så det nej, men, jag men, tror sen, inte det. Faktiskt.
Och hon skulle inte heller använda en time turner så lättvindigt.
Nej, det är inte absolut inte. Nej, nej.
Jag ville bara ha det sagt ifall någon någonstans tyckte
sen
att det
är. Tycker vi har diskuterat det också tidigare. Det blir ju lätt så att ämnen hakar i varandra här.
Ja.
Men just användningen av de här tidsvändarna eller time turners är ju minst sagt inkonsekvent,
ja,
kan vi väl också säga. Finns det möjlighet att gå tillbaka och typ stoppa Voldemort från att mörda någon, så kanske man tänker att det skulle vara ett rimligt sätt att använda dem på, istället för att typ elever ska vara superseriösa och försöka rodda ett omöjligt schema som skolan i så fall bara hade kunnat fixa.
Precis.
Lite så. Men ja.
Jag tror jag sa det i vårt avsnitt Dygnet som försvann, att för mig så skulle det kunna finnas en väldigt mysig minihistoria här och berätta liksom dagen Hagrid hade med Harry.
Mm.
Om det så var att han bara smet in till grannen till Bertilda Bagshot och liksom hängde där i 18 timmar och sen flög. Eller om han tog sig någon annanstans upp till Hogwarts, verkar lite väl långt om han nu skulle flyga på sin motorcykel. Och det passade väl inte heller in med att flyga över Bristol då sen. Men det finns, alltså så här, säg att det verkligen gått 24 timmar från att det hände morden tills att de anländer på Privet Drive. Det finns ju, och att Harry har varit med Hagrid hela tiden, vilket han ju då ska ha varit. Det finns ju liksom mysighetsfaktor där i att de ska ha fått en hel dag tillsammans. Alltså Harry kommer aldrig minnas det, för att han var ju bara 1 år.
Mm.
Men för Hagrids skull liksom.
Mm.
Som samtidigt då är helt förstörd för att James och Lily, alltså...
Precis. Ja, det hade kunnat vara en söt historia däremellan, men sen samtidigt
söt och
också
tragisk, liksom.
Ja, sen samtidigt varför skulle de ha åkt? Varför skulle de så här, vi ska bara ta en dag på en utflykt?
Nej, det är jättekonstigt.
Det är också så här, det är lite orimligt.
Det är om Dumbledore har en massa att fixa med för att liksom sätta upp hela grejen med hem till Dursleys och skit, ja, liksom. Men jag vet inte varför det skulle ta ett dygn heller.
Nej, jag tänker väl snarare typ att det skulle finnas anledning, typ man visste ju inte kanske riktigt vad som hände med Voldemort, om det skulle finnas en anledning att typ gömma Harry.
Mm.
Kanske. Inte bara för Voldemort heller, utan för dödsätare som garanterat skulle komma och leta efter honom.
Mm.
Och så vidare. Och folk råkade ju illa ut, alltså som Nevilles föräldrar till exempel. Ja. De blev ju attackerade efter Voldemort föll till exempel. Så en anledning skulle väl i så fall vara att Hagrid tog Harry och liksom gömde honom någonstans med hjälp av Dumbledore.
Ja.
För att skydda honom från det mest akuta.
Mm.
Medans Dumbledore kollar så att är det safe att lämna honom hos Dursleys.
Mm.
Men samtidigt nej, det här är ju alltså, för mig är ju detta ett misstag.
Ja.
Känns det som
också, ja.
Det känns som en tabbe, och det är så här första kapitlet i första boken,
ja,
är liksom ett big mistake.
Ja.
Så det känns ju lite så.
Ja, det är lite
trist.
Ja.
Men jag försöker inte tänka på det, för jag tycker första kapitlet är ett av mina favoritkapitel i hela bokserien. Jag
absolut
tycker det är svinbra. Så ja.
Jag tycker någonstans att det är skönt i alla fall att misstaget är åt det hållet. Att så här, okej, det finns extra tid. Inte att, shit, här saknas det 24 timmar.
Ja,
alltså, liksom här,
det hade ju inte gått att förklara.
Hur hamnade han där när han borde vara där?
Nej,
eller så där, liksom.
Nej, men precis.
Då hade man ju fått tvunget att ta in en time turner på något sätt. Ja. Varför skulle, alltså, såhär, nu vet jag inte vilken situation det skulle uppstått, men du fattar.
Ja, men du bara såhär, oj, de är inte ens döda ännu, whoops.
Nej, precis. Alltså, det, ja. Shit. Nej, men såhär, så att på det sättet, ja. När det nu är ett dygns lucka, jag är helt säker på att, såhär, nu har vi inte pratat om, vad tror du hon skulle svara om hon sen var så jävla tvungen? Skulle hon erkänna sitt misstag här? Att, ja, nej, det här tänkte jag inte på. Att det blev ett dygn extra.
Alltså, man hör ju Rowling säga ibland att hon gör misstag, men hon har aldrig specifikt, mig veteligen, sagt
vad?
Liksom vad. Nej, precis.
Igen, hon har säkert gjort det någon gång.
Ja,
som
ja precis. Precis. Ja. Vi har inte koll på exakt allt hon har sagt och gjort, såklart. Men att det är liksom så här få saker där det specifikt är bara, ja, men det här är ett misstag av Rowling och det här är ett plot hole som hon har glömt och så här. Inte som är bekräftat av henne till 100%.
Nej,
eller där hon kanske har hon har inte gjort massa nya upplagor med rättelser och så vidare, utan jo, det har hon, men inte av den typen. Hon har inte ändrat handlingen, hon har liksom inte så. Så att
jag får känslan av att hon är en person som kan ha svårt att erkänna misstag. Jag vet inte, alltså så här, jag känner inte henne, jag hänger i husning givetvis, men för mig känns det lite också med all den här visen av grejerna nu, att hon har skaffat sin åsikt och fastnat att hon får massa kritik för den och folk bara, hur har du tänkt igenom det här? Så hon är som en politiker där, hon kan liksom inte backa ibland, känns det som.
Nej.
Väldigt svaga grunder för det här påståendet från min sida. Men,
nej, men jag tycker också det. Man har lite känslan av att hon är inte en sån som backar på sitt ord liksom. Nej. Och typ, jag hade fel.
Nej.
Ursäkta. Jag trodde det här. Jag visste inte bättre. Jag ber om ursäkt.
Ja.
Det känns inte som att hon är den typen som skulle säga så. För hon är nog väldigt bestämd i vad hon tror och tycker.
Jag tror också det.
Men hon, vi kommer komma till det senare i detta avsnittet. Men hon är ingen perfekt människa. Hon vet inte allt och kan inte allt.
Nej.
Såklart, det kan ingen. Men ja, nej, men det är en sån fråga jag skulle vilja... Jag tror att detta är en tabbe av henne som sagt, men jag skulle vilja ha en alternativ förklaring, för det tror jag ändå att hon skulle kunna rodda ganska bra.
Mm.
Hon känner sin värld och sina karaktärer, hon skulle kunna rädda upp det här, tror jag.
Och det är det jag menar, det skulle kunna gå att skriva in det här dygnet, vad som faktiskt hände, och få logiska lösningar på det.
Ja.
Och det är det jag tycker är skönt, att det finns potential till det. Liksom.
Ja, vi har ju en del avsnitt om liksom lite så här teorier kring plot holes i historien innan, och vissa känns ju helt omöjliga och bara, gud, det här är ju bara jättekonstigt.
Mm.
Men detta är inte det, utan detta är en sån jag tror att man skulle kunna rädda upp.
Ja.
Så.
Yes.
Men det är en stor grej, absolut. Så absolut. Det är typ min största fråga.
Ja,
största,
men gud,
och viktigaste.
Ja. Jag kan ta min första fråga, jag kan ta den som är lite anknuten till det vi precis har pratat om. Och det är nämligen det här att, varför använde James och Lily en annan person än någon av dem själva som Secret Keeper, alltså som...
Som hemlighetsväktare till deras gömställe, till deras hem.
Precis.
Ja.
Det här tror jag också är... Det här är, förstår jag inte varför hon har ändrat sen. För att det hon säger när hon liksom så här, att de har gjort någon annan till hemlighetsväktare, och det man... Alltså så här, det här är inte en sån grej som man skulle bara vilja ta ut... Bara, nej, men jag vill ge det här till min vän för att visa förtroendet. Nej, det handlar om ditt, som era liv och ert barns liv. Ni hade gjort allt för att maximera säkerheten. Och om Voldemort behöver få informationen av en hemlighetsväktare och hemlighetsväktaren är innesluten i det som är väktat, så finns det ingen... Då är det noll öppningar.
Mm.
Medan så fort man sätter det på en annan person så finns öppningen med risk för tortyr eller svek eller något annat. Liksom.
Ja, vilket också händer.
Ja.
Men det som du menar är frågan är varför inte Lily eller James tog på sig rollen som hemlighetsväktare till sitt hem själva.
Exakt.
Varför de lade till en annan person.
Mm.
Ja, för när detta då skrevs så, och vi läste om det första gången i Fången från Azkaban, blev det.
Mm.
Då var det ju liksom inte ett alternativ.
Nej.
Kändes det som att vakta sin egen hemlighet, utan då var det en utomstående person som inte omfattades av den här hemligheten.
Precis.
Det sades ju inte explicit att det var någon form av regel, men
nej,
det tog man ju nästan för givet, för att varför annars skulle de inte göra det själva?
Exakt.
Jag tar på mig att vakta det här hemmet och helt enkelt lämnar aldrig hemmet.
Nej.
Då finns det ingen chans att Voldemort kan få tag i oss.
Exakt.
Det hade ju varit det absolut lättaste.
Ja.
Dumbledore erbjuder sig att vara deras hemlighetsväktare för deras gömställe.
Mm.
Eller gömställe, det är ju deras hus.
Ja,
deras, var deras hem ligger. Och de säger nej och de menar på att nej, men vi vill lägga det på Sirius, det är vår bästa vän. Sirius kommer på idén att vi ska byta till Peter Pettigrew.
Ja.
För att som en skenmanöver för Voldemort liksom.
Ja, för att det är oväntat liksom.
Ja, och det är ju liksom, ja, det, och det var väl en bra plan, kunde man ju tycka. Men det, ja, det, sen då när vi två böcker senare kommer till Fenixordens högkvarter på Grimaldiplan, heter den på svenska, tror jag.
Ja, precis. Grimaldiplan.
Där är Dumbledore, hemlighetsväktare, för en hemlighet som han är ytterst involverad i.
Mm.
Sen kan man väl argumentera för, ja, det är ju inte hans hus, det är ju Sirius hus. Så logiken kanske fortfarande håller. Men sen ballar det ju helt ur när Mr. Weasley är hemlighetsväktare för kråkboet då, eller The Burrow, som är familjen Weasleys hus. Och Bill i sin tur är det för han och Fleurs, hans för eget och Fleurs hus då, som de flyttar till sedan. Det blir liksom bara, jaha, så.
Varför?
Kunde man vara det?
Ja.
Fanns det en möjlighet? Varför tog inte bara James på sig det själv? Nej. Eller Lily, eller vem av dem som vistas ute minst?
Ja. För precis som du säger, det sägs aldrig explicit att man, alltså så här, att man inte kan vara det. Så att därför är det inte, ja, tekniskt sett gör hon inget fel när hon sen låter någon annan vara det. Men när hon bygger upp det på det sättet, det är en sån viktig detalj. Och, så här, och de är jagade av liksom en av de farligaste trollkarlarna i världshistorien. De hade inte gamblat, det var det jag fick säga. De hade liksom inte gamblat på något sätt med någon utomstående. Även om deras bästa vän, liksom, eller den bästa vännens, alltså så här, nästa vän som ingen skulle tro att fick den. Liksom, för rädslan för sveket som det uppstod, eller bara att de blev tvångatagen och till slut torteras ur det. Liksom.
Ja. Eller på något sätt tvingas. Liksom.
Ja, jag hade aldrig, liksom, om det varit du, jag och våran son, jag hade aldrig någonsin gett det någon annan än någon av oss två. Liksom.
Nej, man hade ju aldrig gett bort det ansvaret när det handlar om ens egna eller ens barns liv. Det är en jättekonstig grej och lägga ansvaret på någon annan när det, man inte måste.
Nej, liksom. Precis.
Så ja, väldigt konstigt. Där och då, när man läste det, så var det ju inga konstigheter. För då ja, alternativen hade ju, det fanns liksom inga alternativ då, tänkte man.
Nej.
Det smartaste hade väl såklart då varit att ta Dumbledore, tyckte jag när jag läste detta, vill jag minnas. Men ja. Men nu kunde man tydligen vara det själv, och då, det som du säger, det säger ju kanske inte emot någonting som tidigare skrivits i böckerna, men det blir en väldigt logisk lucka här.
Tror du att Rowling har en förklaring till detta? Alltså...
Nej, men jag tror det, att hon skulle nog svara så som du säger, att de hade så mycket förtroende för sin bästa vän då, Sirius, som sen övertalade dem att ta Peter Pettigrew, vilket också var en av deras bästa vänner, ska man ju veta. Så att hon skulle väl säga nej, men det var, de skulle tycka att det var inte hedersamt att inte välja någon av sina bästa vänner. Typ så tror jag hon skulle svara.
Ja, och det tycker jag verkligen är ett cop-out-svar.
Ja,
liksom.
Det är ju bullshit, tycker jag. Men det tror jag hon skulle säga som, alltså, i ett försök att liksom rädda upp det.
Ja, jag är inne på samma. Jag tror verkligen också att det är så de hade sagt. För alltså, något av det som stör mig mest är ju att det som förstör den här grejen, det är ju inga viktiga saker. Det är inte viktigt att Mr. Weasley är hemlighetsväktare för sitt hem. Det är inte viktigt att Bill är det för deras. De hade kunnat vara åt varandra. Och historien hade inte förändrats överhuvudtaget. Det hade liksom inte gjort någon skillnad. Nej. På hur, för att det är inte så att det kommer en jätteviktig historia i bok 6 där någon är hemlighetsväktare åt sig själv och därför antingen klarar sig eller på något sätt ändå inte klarar sig.
Nej.
Det är bara små detaljer som kastas ut som förstör en stor viktig sak.
Ja, precis.
Det står mig ännu mer att det är liksom en sån petitesser liksom.
Ja.
Ja.
Ja, men det känns slarvigt och lite så här dåligt i efterhand att hon inte skrev det bättre så att den grejen fortfarande höll.
Mm.
Kan man tycka?
Det kan man tycka, det tycker jag.
Ja.
Fråga nummer 3 från dig.
Ja, det här har vi också varit inne på i tidigare avsnitt. Men jag undrar om Rowling skulle skriva... om hon skulle formulera sig annorlunda eller skriva, välja ett lite mindre mobbande eller elakt språk om hon skrev böckerna idag, kring till exempel Dudley och hans utseende. För hon, ända från första boken egentligen, så är det ju väldigt så här raljerande, och det är väldigt mycket att Dudley är liksom så här tjock och fet Och inte bara det, utan att han också i samma andetag tillskrivs massa andra tråkiga egenskaper, som att han är korkad, han är elak, han är en mobbare och liksom så här, och han är dessutom tjock och fet, vilket då är det värsta man kan vara, typ. Lite så skrivs det. Och så här, då det var ju såklart inte okej, det är inte försvarbart, men det kanske är förklarbart.
Första boken kom 97,
för att, ja, för
25
att,
år sedan.
För att boken är så pass faktiskt gammal. Gud, det känns inte så. Men det var lite grann en annan tid. Och man,
ja, det har hänt mycket på den här fronten. På de här, ja, åren, liksom.
Det är mindre okej att uttrycka sig hur som helst nu i det offentliga än vad det var. Än vad det var då. Och därför så... Det finns ju en möjlighet att hade hon skrivit om böckerna idag så hade hon kanske uttryckt det annorlunda på något sätt. När det liksom... vad ska man säga? Ja, det är väl ett, så här, det är ett språk man inte använder idag. Man skriver inte så, särskilt inte om barn i böcker som är till för barn. Jag tror det hade blivit väldigt, väldigt kritiserat om en sån bok släpptes. Skriven i nutid och släpptes i nutid. Ja. Jag tror inte alls att omvärlden hade tyckt det var okej.
Nej.
Jag kommer ihåg att jag tyckte själv att det var lite småjobbigt. För jag, herregud, jag har blivit kallad tjock hur många gånger som helst, ja, min uppväxt. Och tyckte väl att det var ganska tråkigt att, jaha, nej, okej. Okay. Inte ens i de här böckerna som jag tycker så himla mycket om så är det okej att vara tjock.
Nej.
Liksom. Och vi, alltså så här, nu när vi pratar om det så här, vi använder ju inte det tjock som att det är ett skällsord, utan det är bara något man är. Vissa, ja, är tjocka, vissa är smala och det är liksom, och det är fint med det. Men samhället och normen ser inte riktigt ut så.
Nej.
Utan kallar man någon för att den är en tjockis, då är det väldigt illa menat och det kan såra jättemycket.
Ja.
Så jag undrar väl helt enkelt, om hon idag skulle skriva böckerna, skulle hon då skrivit lite annorlunda kring dessa sakerna?
Ja.
Jag tror att hon skulle det. Jag hoppas att hon skulle det.
Det tror jag faktiskt också.
Jag upplever inte Rowling som en människa som är, som med uppsåt skulle vara elak kring en sån uppenbart taskig sak.
Nej.
Att säga. Jag tänker att hon själv ser sig själv som någon slags... jag tror att hon ser sig själv som en god person.
Mm. Det tror jag.
Så jag tänker ändå någonstans att hade de skrivit idag och så här, hade hon velat nå framgång med de här böckerna också? Eller få dem utgivna överhuvudtaget?
Ja, men några redaktörer suttit där och bara, nej.
Nej, precis. Då hade hon nog kanske använt sig av en annan ton.
Ja.
Hoppas jag. Så.
Och man kan ju skriva negativt om Dudley framförallt, och kanske utan att använda den, alltså den typen av språk.
Nej, precis.
Han kan vara en mobbare ändå, liksom.
Ja, exakt. Och det är så här, det är ju sättet det används på, så här, Dudley får jättegärna vara tjock och fet, herregud. Ja. Det är det många som är,
ja,
inklusive jag. Så, och det är liksom ingen, så här, ja, men det är ingen fara.
Nej.
Det är inget fult och det är inget dåligt. Och att normalisera att vi ser olika ut, det tycker jag är jätteviktigt. Sättet som det skrivs på är ju att Dudley är ju då en ond och dålig karaktär i de här böckerna, och en av de dåliga grejerna med honom, det är att han är så tjock och rälig. Det är liksom,
ja,
det liksom, nämns liksom inte bara i förbifarten att, ja, men Dudley är kraftig liksom.
Nej.
utan det görs till en del,
det är en aspekt av,
det är precis, ja, det är en aspekt i hela hans dåliga person.
Ja,
och det är samma sak med Uncle Vernon, det är samma sak med Faster Marge.
Ja.
Liksom att tjockheten spelar någon slags dålig roll och typ spär på hur kassa människor de är.
Ja.
Det nämns alltid någon slags andemening om att de är tjocka och taskiga.
Ja.
Och det känns sunkigt, tycker, ja, jag. Skittråkigt att läsa som barn och som vuxen, men särskilt som barn, och särskilt om det är någonting man själv har komplex för eller har blivit retad för eller bara tycker är tråkigt.
Mm.
Så känns det extra surt att läsa sådana saker i böcker som man ändå gillar. Och Rowling, som jag ganska länge såg ganska mycket upp till när jag var yngre.
Mm.
Så trist.
Ja, men jag tänker att hon kanske inte... Jag tänker att hon idag... Alltså visst, hon kanske skulle kunna reflektera över första boken och känna att så hade jag inte skrivit. Men jag tror också att hon, som du, hon menar kanske inte så illa som hon... Så att hon skulle samtidigt kunna försvara det till viss del, att hur hon har skrivit det. Men jag tror ändå att hade hon skrivit böckerna idag så hade hon gjort det på ett annat sätt.
Ja.
Och hon hade, om inte, så hade hon blivit tvingad till det. Liksom.
Ja, men precis. Man tog också mer illa generellt tar man också mer illa vid sig vid sådana saker idag för att klimatet har förändrats. Liksom. Ja,
precis.
Då var det mer normaliserat att säga så och då blir det inte lika starka reaktioner.
Exakt.
Och det var väl, tyvärr, men det var väl någonting man var ganska van vid också, tyckte jag när jag var liten i alla fall.
Ja.
Det var liksom så här, det skojade som alla möjliga utsatta grupper. Jag tror jag nämnt det i podden också tidigare, men att vi såg ju om serien Vänner för 3 år sedan tror jag det var.
Den håller ju...
Vi tyckte inte att det hade åldrats speciellt bra, ska
jag
säga.
Det menar.
Och det är en väldigt älskad serie. Min syrra är ju en av de största fansen bland annat till den här serien. Och jag tänker så här, hon är inte heller född under en sten, men hon tar väl det lite grann för vad det är.
Ja.
Men vi tyckte ju att det var riktigt besvärande.
Framförallt tidiga säsongerna, det håller i sig hela vägen. Ja. Framförallt det här att liksom, om Joe och Chandler ska kramas så är det liksom orisk för bögpest.
Ja, typ, precis. Liksom. Alltså, ja, men det är väldigt homofobt och det är också väldigt mycket tjock kommentarer där. Och att liksom, ni som kan karaktärerna, ni vet ju hur det låter. Men det är också väldigt mycket så här, det är homofobi och transfobi och massa tråkiga liksom...
Ja, men Chandlers föräldrar, var det hans, minns jag inte vem det, om det
hans, är. Men det är hans pappa som är drag queen, tror jag.
Ja, precis.
Det är liksom, om jag inte minns fel.
Ja.
Det skämtas ju ganska tråkigt om det. Det är liksom inte så här, det är på ett sätt som inte är okej idag.
Nej,
men då var det ju det.
Föräldrarna premierade 94, ja, liksom.
Eller så här, det var inte mer okej då, men i samhällets ögon var det mer okej då.
Exakt.
Så lite sådana grejer. Det har ju gått framåt och det är ju bra, kan jag ju tycka.
Ja.
Så. Men jag undrar om hon hade skrivit annorlunda. Jag tror och hoppas det någonstans.
Mm.
Är väl min spekulation till svar.
Ja, jag är helt med dig där. Den fjärde frågan. Hade jag helt enkelt velat veta, vad tycker hon egentligen om filmerna? För jag känner, när man hör henne, hon pratar ju alltid gott om det och hon skriver ju desto manus till de här Fantastic Beasts-filmerna nu. Men
det är helt sjukt.
Ja, men tycker hon verkligen att de 8 filmer som det då blev var bra? Och jag fattar att det här skulle vi... Så säga, tycker hon det så kan hon säga det. Men skulle hon inte tycka det så skulle hon aldrig i sin värld kunna säga det nu. För hon är så knuten till Warner Brothers. De har ju liksom tillsammans har det med Wizarding World. Alltså, hon och Warner Brothers sitter ihop i massa olika legala dealer. Hon får säkert inte prata negativt om dem, för då skulle hon bli skyldig om sina barn och deras pojkvänner, liksom, förmodligen, för det är ett amerikanskt företag hon har gått in i en deal med. Men jag hade velat veta om hon faktiskt tycker att det blev bra.
Ja.
Det hade jag velat veta.
Det är en bra fråga.
Med tanke på vad vi tycker om filmerna, så, och just alla är inte lika negativa som vi, men...
Vi älskar er som är det.
Ja, precis. Men just det här att liksom, ja, men de är så olika i ton i filmerna och att vissa saker som etableras tidigt hoppas över och en del saker som blir jätteviktiga på slutet. Alltså helt plötsligt kommer Grey Lady in där och är superviktig och vi har liksom inte hört talas om henne i filmserien förrän i 8:e filmen. Det finns etableringar man hade velat göra tidigare och sådär. Men ja, så att... Eller så här, det som är min tanke är kanske att hon är ganska nöjd, för hon är inte så bra på film. Vilket jag tycker att framförallt manuset som hon skrev själv då till den andra Fantastic Beasts-filmen visar. Att hon är inte en filmperson. Hon har inte koll på hur filmer, innan situationstecken, ska göras. Liksom. Hon är en författare som skriver böcker. Och det har hon jättebra.
Mm. Men... Det är nog en jättebra spaning, tror jag.
Ja,
just att enligt hennes kanske egna standard så är det... Jättebra.
Ja, det är tillräckligt.
Men rent liksom filmiskt sett så är det inte jättebra.
Nej. Nej, men framförallt sammanhållningen mellan de 8 originalfilmerna liksom, är ju ingen vidare liksom.
Nej,
faktiskt.
Nej då, där är det ju liksom, tycker vi att vissa saker i böckerna är lite inkonsekventa, så är det ju ingenting mot filmerna. Det är ju oftast vår största kritik mot det. Att det är väldigt stressigt, väldigt hetsigt, viktiga saker glöms och sen helt plötsligt... Jag tänker ofta att de som inte har läst böckerna men sett filmerna, jag undrar hur de förstår någonting.
Ja.
Vad kommer det här nu? Varför säger han så? Va? Liksom. Jag tycker det, mina föräldrar tycker ju så.
Ja.
Min mamma kan ju säga typ halvvägs in i en Harry Potter-film. usch vad rörigt det är. Nu är det mycket. Jag tror fan det. Nu drog de ett citat här som var från en helt annan bok som de har bara slängt in apropå för att det passade. Men det var en annan person här som sa det.
Ja.
Och alltså, nej men åh, är det så konstigt.
Ja.
Så jag tänker, men jag tror genuint att hon är nöjd med filmerna. Ja, det tror jag. Om vi nu pratar om de första 8 så att säga. Det vill säga de som berör böckerna.
Ja.
7:e filmen är som ni vet uppdelad. Eller 7:e boken är som ni vet uppdelad i 2 filmer. Så 8 filmer då, grundstoryn.
Ja.
Och jag tror bland annat att vi har ju varit på Warner Brothers Studios blaha blaha. Det har säkert vissa av er också. Och just kring där man får se vissa inspelningsplatser, vissa scener, vissa rekvisita och så här. Och vissa hela rum till och med. Och det är ju otroligt välgjort.
Mm.
Många grejer. Och det är ju liksom så som Hogwarts är gjort. Specialeffekter för sin tid är jättebra.
Mm.
Och jag tänker att hela den biten kan spela in väldigt mycket till att hon tycker att här har vi fått till det.
Ja.
För magin och världen är ju fortfarande fantastisk.
Mm.
Det ska man ju verkligen inte säga. Okej, förutom typ Aragog som ser ut som att jag har gjort honom i slöjden.
Ja.
Men med vissa undantag.
Han ser bättre ut död i 6:e filmen sen.
Ja, men där är han skitcool tycker jag. Mycket, ja, väldigt stor skillnad.
Nej, men, ja, och jag kan förstå det att så här, men hon har väl säkert, hon har ju inte varit direkt involverad i filmen. Hon var väl inte på inspelning varje dag liksom, av de filmerna. Men hon kom dit och liksom, ja, men, när man då får höra om tankar och teorier innan och man desto får se de här, ja, men, många ganska då imponerande inspelningsplatserna och de åker ut och får, ja, då förstår jag att man kan bli hänförd och att liksom, resultatet av vad man ser på skärmen sen, det speglar sig i vad man själv har sett sen innan. Alltså erfarenheter tar man med sig när man ser en film liksom. Och liksom, dessutom de verkar ha haft väldigt roligt på inspelning liksom, och det, alltså, jag tror att den stämningen även på henne kan nog smitta av sig, att man tycker att ah, men det här blev bra till slut liksom.
Jo, men...
Så att, men jag hade verkligen, jag hade velat sitta i ett ensamt rum utan någon inspelningsutrustning och verkligen höra vad
hon sa. Hade velat vara en flyga på väggen i hennes hjärna.
Ja, precis. En flyga på en ven som går rätt igenom tankecentrum där. Ja, för det hade varit intressant om hon inte tyckte det var bra vad hon faktiskt tyckte och om hon sitter där och bara håller käften liksom.
Ja.
Det hade verkligen varit intressant.
Precis. Jag vet, jag tänker ju själv ibland, och det kanske hon också gör, för jag tänker själv ibland bara så här, fan, men hade det egentligen gått med de här begränsade tid som man har, för det är oftast det. Det är ju stora böcker som ska in i ja, 2,5-3 timmars film. Och så tänker jag, vad fan, så som vi ofta gör, vi jämför ju det med Sagan om ringen som kom i samma, Sagan om ringen-trilogin som kom i samma tid ungefär. Och så där. Och de har ju lyckats så magiskt bra. Det är ju den allmänna åsikten att det är mästerverk, de tre filmerna.
Mm.
Obs, inte Hobbiten.
Nej.
Den vet ni vad vi tycker om den trilogin.
Mm.
Men
en knappa veckan efter det här avsnittet kommer så är det premiär för tv-serien.
Oh, Maktens ringar.
Ja.
Men nej, och jämförelsevis där då så bara, men visst, de fick kapa ganska mycket av Tolkiens bok också, men det blev ändå en konsekvent sammanhängande historia, så att där tänker jag att folk som inte har läst böckerna ändå får en, om något komprimerad, så väldigt relevant och konsekvent historia.
Ja.
Ja, jag vet inte. Jag tycker väl inte att filmerna lyckas med det helt enkelt.
Nej.
Men som du säger, hon är inte skithaj på film och därför så kanske hon inte ser det, eller tycker det.
Nej, jag kom på det själv, när jag skrev ner frågan när inför så hade jag inte den tanken, jag kom faktiskt på den nu. Men jag tror att det kan nog vara så. Och så här, vad gäller Sagan om ringen kontra här på, det är det som jag tror är en av de stora grejerna, att filmen inte blir bra. Att hon var inte färdig med bokserien och hon vill ju inte heller dela med sig av exakt allt som hände. Så att visst, vissa karaktärer var någon, ja, om det var typ Creature var det någon, eller om det, ja, minns inte, var det någon som ville skrota helt, för den här personen, den här karaktären gör ju ingen nytta alls liksom. Och hon bara, nej men den måste introduceras för att den blev viktig sen.
Mm.
Men hon sa inte vad den gjorde för viktigt sen. Och om det då var så att filmmakarna kunde tyckte att okej, okay, ja, fast det viktiga kan vi ju låta någon annan göra i en senare film. Mm. För att liksom, vi måste komprimera ihop dina 800 sidors böcker till 2 timmar film. Och då får man komma med lösningar. Jag tycker liksom i fjärde filmen, jag tycker inte det är en katastroflösning att det är Neville som kommer med järgräs istället för Dobby. Det är bara att det kommer helt från vänster. Det är liksom, det finns ingen logik att det är, eller det finns lite logik i det, men ingen som är tillräckligt etablerad i bok, i filmserien. Tycker inte jag personligen.
Nej, så här.
De
är faktiskt, just den scenen är väldigt intressant, för där är det ju två karaktärer som, där den ena totalt missrepresenteras. Neville är ju, som vi har sagt tidigare, han är en slags så här, comic relief, typ totalt i filmerna missuppfattad karaktär av filmskaparna än vad Neville faktiskt som människa är och vilken roll han sen får. Men visst, det är ju inte lätt för dem att veta heller, såklart. De kunde inte veta hur viktig Neville skulle bli.
Nej.
Och likadant att man kuttar bort Dobby från i stort sett allt viktigt efter andra filmen. Ja, det kunde ju de inte heller veta, att Dobby kommer komma tillbaka och få en av de viktigaste rollerna i sista boken. Såklart inte. Det är jättesvårt att säga, och jag förstår ju samtidigt också att Rowling då inte vill dela med sig av det, för det kan ju leda till jättespoilers liksom.
Ja. Ja, men bara att ha Dobby i fjärde filmen som var den som väcker här, det är bara här, järgräs är det här kör nu liksom. Då hade vi haft honom i den filmen också. Då hade hans död sen blivit, alltså.
Sen hade det varit jättekonstigt att Dobby bara dök upp där, för varför skulle han göra det? Jo, men det är för att han har fått jobb på Hogwarts.
Precis.
Varför har han fått jobb på Hogwarts? Jo, för att han tog hand om Winky.
Ja.
Men Winky är inte heller med.
Nej.
För hela den här backstoryn med Mr. Crouch och den biten, den slopas ju också.
Precis.
För att Mr. Crouch och Ludo Bagman, sjukt nog, är någon slags sammanslagen karaktär till Mr. Crouch. Ludo Bagman är inte med.
Nej, precis. Ja, det är så roligt.
Så att det går ju i så himla många led.
Ja.
Och därför var det väl smidigt då att, ja, men Neville är bra på örtlära, han får ge Harry det här gällgräset, för han är Harrys vän och vill att han ska vinna.
Ja.
Absolut.
Och det med det jag menar, där, just för att Neville är bra på örtlära, så är det inte superologiskt att det är just han som får den, men det är så mycket annat som du säger.
Precis, så att han gör det är inte någon katastroflösning så som du säger, men att Dobby inte är med är ju lite av en katastrof, men det kunde ju inte de veta.
Nej,
såklart.
Precis.
Och som sagt, jag fattar att Rowling inte kan vill dela med sig av det heller. Eller hon kanske inte ens visste det, för det var så pass långt bak.
Ja.
Så, svårt.
Ja.
Jättesvårt.
Och det är därför jag tycker att man skulle vänta tills hon var klar. Och jag fattar, de ville kapitalisera på liksom världens mest säljande bok, alltså just då liksom, alltså, eller i alla fall barnbok eller ungdomsbok. Alltså, det är klart att det kommer filmer. Men att man inte kan ha det tålamodet att vänta 5 år i alla fall. Alltså, för första filmen kom ju ut 2001. Sista boken 2007. Sjätte boken 2004 eller 5. Någonstans där. Något av de månaderna borde det vara rimligen.
Ja, lite senare är jag rätt säker på.
Ja, men de sista kom 07, det måste vara minst 2 år.
Jag tror jag köpte Fenixorden 2003-2004 där någonstans. Och sen när den släpptes på engelska.
Jag tänker att det är 03-05-07 typ. Sådär som de kan ha kommit. Utan, fan, det här är ju hur dålig. Att vi inte vet. Skitsamma. Man hade inte behövt vänta så många år innan man hade 5 böcker eller 6 böcker. Och då är man så nära slutet att, ja, men gör man en film så hinner också 7:e boken komma liksom. Och då har man en sammanhängande story och kan göra det. Men när man gjorde den där bara, om det var 3 eller 4 böcker som hade kommit. Ja, men då har ju du mer än hälften av storyn kvar, och dessutom de sista böckerna är ju väsentligt mycket tjockare. Det händer ju mycket mer där som blir, ja, som man hade behövt ta hänsyn till då. Men ja, kort och gott, tror kanske att hon faktiskt tycker att det är bra, så att frågan blir på ett sätt relevant nästan.
Det tror jag också att hon tycker. Men som sagt, skulle hon inte tycka det så lär vi väl ändå aldrig få veta det.
Nej, och de är oavsett bra för hennes privatekonomi. Så kan man väl säga. Din sista fråga. Hur lyder den?
Den lyder så här. Jag undrar om Rowling skulle vilja, om hon fick chansen, eller om hon kunde liksom gå tillbaka i tiden, om hon skulle vilja typ tajta till lite grann reglerna för vad som är möjligt att göra med magi. Det känns ju som att, alltså så här, premissen för hela liksom trolldomsutövandet är i stort sett oändlig. Man kan väl typ göra vad som helst. Och sen så finns det vissa sätt att stoppa att en del saker händer och så vidare. Det finns förbannelser, men det finns också skyddsbesvärjelser och så vidare och så vidare. Men det känns som att det allra mesta ändå någonstans är görbart.
Ja.
Så jag undrar lite om hon hade velat så här i efterhand. Tycker hon att det blev så bra till exempel att å ena sidan beskriva att jag tycker till exempel den här grejen med att familjen Weasley är fattiga.
Mm.
Jag har ju så himla svårt för att, för det är ju väldigt deras, det är liksom ett väldigt mugglarscenario. I mugglarvärlden är det vanligt att vara fattig. De allra flesta människorna i världen är fattiga. Men vi kan inte heller göra magi.
Nej.
Så jag undrar lite grann, vad är det som gör att familjen Weasley ska vara så himla fattiga? Jag fattar rent pengamässigt. De är en stor familj och det är bara en i familjen, då pappan, som jobbar. Ja, och sen de utflyttade barnen, givetvis. Ja. Men om vi tar familjen som bor hemma. Ja, men absolut. Men sen samtidigt, varför har de slitna kläder? Varför har Lupin slitna kläder? För att han är fattig. Ja visst, alla är kanske inte superbra på att göra besvärjelser som lappar ihop kläder snyggt eller sådär. Men det går ju absolut att förtrolla det genom att man kan ju ändra färg på saker.
Mm.
Alltså, man kan förtrolla saker till djur, herregud. Mm. Det hade nog inte varit jättesvårt att... eller bara så köper man en mantel och sen så duplicerar man den.
Mm.
Så har man två, och då när den första blir sliten, då tar man den andra.
Och så men så här, vad gäller slita kläder, så här, det är inte som att Mrs. Weasley inte är en huslig person. Precis. Det känns som att det borde vara right liksom, på hennes territorium att fixa sånt. Och ändå får, du sa det till mig förut, får Ron den här malätna, luggslitna, fin dressroben.
Ja, deras galakläder liksom.
Ja. Så att, nej, jag tycker också att det är... Jag tycker det är jättekonstigt. Och apropå det du sa om att så här, det känns som att man kan göra allting. Alltså, och det är det jag känner. Det är det som gör att jag tycker att världen till slut blir lite märklig där. För det känns som att så fort hon kommer på någonting som behöver händas så finns det också en spell eller en potion eller någonting för det. Och till slut, men man kan göra precis allt i den här världen. Fram till sjunde boken då Harry, Ron och Hermione ska ut och bo på... Ja, men har det lite tufft att flytta runt med sitt tält och sådär. Då är jag på sätt bara, nej, men man kan inte skaffa mat bara hur som helst. Och de här fem lagarna som helt plötsligt dyker upp från ingenstans. Fastän att...
Nej, men där är det också ganska konstigt. För där Hermione beskriver ju, för att det någonstans ska täckas upp, så får vi ju veta det genom Hermione. Att hon beskriver ju när och hur man kan göra för att... skaffa mat. Ron säger typ att min mamma kan trolla fram mat, god mat från ingenstans. Ja. Och säger Hermione, nej det kan hon inte, för det kan ingen.
Nej.
Man kan bara locka till sig mat ifall man vet var den finns. Eller så kan man utöka, liksom man kan öka på det man redan har. Men varför gör de inte det då?
Nej.
Varför utökar de inte det de redan har?
Eller sno en brödlimpa. Multiplicera den.
Ja, det vill de ju uppenbarligen inte göra. Men man kan ju också handla en gång och sen så kan man bara duplicera och duplicera. Så här, nu har jag en brödlimpa. Plopp, nu fick jag två.
Ja.
Här har jag ett paket fiskpinnar. Ja. Plopp, nu fick jag två. Alltså så. Det går ju uppenbarligen att göra.
Ja. Gå in, så här, om de vill inte stjäla, absolut. Men gå in i en mataffär när den är stängd och låst och bommad. Det gör de ju.
Att de går ju in i en affär och fixar mat. Och det är ju inte problemet.
Nej, men duplicera allt ni behöver. Lägg originalet kvar så har ni inte snott någonting. Och sen så har ni den här bägen med grejer. Och varje gång ni ska äta så duplicerar bröd. Så duplicerar ni det brödet så äter ni upp ett av dem. Ni duplicerar den här korv med bröd eller vad det nu kan vara liksom.
Mm.
Det borde inte vara ett problem.
Nej, så beskrivs det ju att man kan göra. Liksom. Ja. Och det måste man väl kanske inte vara jättebra på att laga mat för. Så som jag förstår det.
Nej.
Utan då räcker det att kunna den besvärjelsen för att göra det. Så som jag förstår det hur Hermione berättar att det går till. Så varför liksom... Sen såklart att man kan laga mat med hjälp av magi. Och då är det väl liksom det i våran värld, liksom i mugglarvärlden. Att ju bättre man är på att laga mat, desto godare mat blir det.
Ja.
Men de äter så här, de sitter och äter spaghetti bolognese en kväll. Okej, men så här, ta en av portionerna, utöka den, duplicera den ett par gånger.
Mm.
Och sätt i kylen, så har ni tills imorgon. Mm. Alltså, matfrågan bör inte heller vara några problem.
Nej.
Likadant som jag tänker så här fattigdomsfrågan. Det finns säkert någonting som säger att man inte kan duplicera pengar. Det går förmodligen inte.
Nej.
Galjoner och...
Nej, men det är förmodligen
olika. Galjoner och sånt här är ju säkert... Ja. De är säkert magiska på ett sätt som gör att de inte går att gidras med. Liksom. Det kan jag köpa.
Ja, men det skulle också finnas lagar emot för att liksom, använda pengar för systemet ska
låta funka. Precis, men det kan man lösa genom sådana regler. Men det finns liksom ingen rim och reson i att varför de skulle ha ett så här sjaskigt hem eller sletna kläder eller liksom slitna skolböcker.
Nej.
Det liksom så här, det finns ju ingen logik i det. Eller varför inte bara göra Rons skolklädnad lite längre? Det går väl att sträcka ut den med magi, antar jag. Eller varför inte köpa en storlek av varje och sen bara så? Alla barnen ska ju ändå ha samma kläder i skolan.
Ja.
Duplicera.
Ja.
Det verkar ju inte vara liksom... Det, så här, jag hade väl velat fråga henne om hon hade velat typ... Ja, men liksom så här, snöra åt lite på vad som är möjligt att göra med magi.
Ja.
Samtidigt så gör ju det världen mindre...
Magisk.
Mindre liksom... Man gillar ju känslan av att ja, men det är magi, allting är möjligt. Liksom. Ja, väldigt mycket färre saker hade ju blivit möjligt då, såklart. Men samtidigt, det är ganska ologiskt.
Ja, för det jag känner här är ju att världen... Alltså, med tanke på att allting är möjligt på det här sättet som du har pratat om nu... så borde inte världen se ut som den gör. Det borde inte finnas några fattiga. Det borde inte vara
på det inte sättet. Fattiga i den bemärkelsen i alla fall.
Nej.
Folk som har mindre pengar, ja absolut. Men man borde inte vara ha matbrist. Man borde inte ha skabbiga kläder.
Nej.
Man borde inte, det borde inte synas på något sätt. För allting går ju att lösa med magi så sätt.
Precis. Så att det, jag hade velat att hon hade, alltså, jag hade velat ha det tajtare liksom, för att jag tycker att det blir... Ja, och det känns som att vissa regler som finns i bok 1 så kan man göra massa saker liksom med annan magi sen. Ja, men kunde man inte gjort det redan då? Alltså, och så där. Och varför bor någon litet och trångt när de kan ha ett tält som är jättelitet och blir skitstort? Alltså, alla borde kunna... Alltså, sån enlargement charms liksom. Ingen borde bo trångt liksom. Alla, alltså, när de går in i kråkboet så borde det kunna vara skitstort där inne liksom. Om det nu är någon som har kunnat göra det på ett tält. För det framstår ju inte som att det här är liksom, shit, det här är den mest unika saken som någonsin har gjorts, utan det är ett tält som Mr. Weasley får låna av någon kollega, är det väl liksom. Ja, då borde det kunna appliceras på varje hus.
Ja, absolut.
Tycker man.
Ja, som Hermione verkar ju inte ha jätteproblem att göra det med sin väska till exempel.
Nej.
Den är jätteliten. Men hon, den lilla väskan som hon bär runt på i sjunde boken.
Ja.
Men där har ju hon alla sina skolböcker, alla deras kläder, hela deras tält. Alltså de packar ner alla sina grejer i och ett svärd och lite allt möjligt liksom, i den. Så det borde ju gå att lösa, tycker man.
Mm.
Så. Så lite sådana saker. Vi snackade innan om så här, jaha, om det finns veritaserum, varför kan man inte bara, varför ska det vara så himla mycket, varför ska det vara rättegångar till höger och vänster och kanske oskyldiga som sätts i fängelse? Ge dem veritaserum så får ni höra vad som har hänt.
Precis.
Och visst, det kan väl tyckas oetiskt å ena sidan, det förstår jag, men å andra sidan så är dementorskyssen laglig.
Ja.
Så det går väl kanske inte riktigt ihop.
Nej.
Så sådana saker blir känns lite motsägelsefullt.
Ja.
Så jag hade velat fråga henne om hon hade velat snöra ihop det lite, om hon hade kunnat. Och i så fall kanske hur. Vad hade fått stryka på foten och vad hade blivit kvar?
Ja. Kan du spekulera fram någon form av svar från henne här? Tror du att hon hade tror du att hon hade kunnat resonera om det?
Ja, det tror jag.
Det är klart hon hade, men ja.
Det tror jag. Men jag tror att just de grejerna vi har nämnt är väl kanske sådana saker som hade... Jag tror fortfarande till exempel, det är en viktig premiss i hela historien att Ron och hans familj till exempel växer upp, eller att han växer upp utan mycket pengar.
Mm.
Liksom. Det hade hon inte velat stryka.
Nej.
För det hade ändrat hela hans inställning mot Harry, hans personlighet. Och hela hans liksom, hur han har vuxit upp och vad han blir för människa.
Mm.
Nej, så det hade hon inte velat, utan då är det snarare då hade det snarare fått vara magin som blev begränsad, ja. Så att det faktiskt var logiskt att jo, men man kan faktiskt vara fattig, för det går inte att trolla fram mat, det går inte att laga och lappa kläder hur som helst om man inte är superduktig.
Nej,
kanske
precis.
Och så vidare.
Nej, men att liksom kunna det är någonting som de som blir butiks...
Ja, men exakt. Ja. Det är en speciell kunskap som bara de har. Det är en superskill som inte alla kan göra.
Nej.
Typ Hermione i tredje klass. Liksom.
Ja. Nej, för i teori, alltså, sådär, jag kan ju inte virka eller sy eller någonting av liksom, to save my life. Jag har inga kunskaper i alls. Men i teorin så skulle jag kunna sy mina egna kläder. Liksom, det gäller att skaffa mig någon garn och bara liksom, eller, och liksom virka eller säger vad jag kan. Men jag kan inte det, för jag har inte liksom, jag har ingen kunskap i det, jag har inte gått en utbildning i det, jag har inte fått med mig det från barndomen liksom. Men jag menar, och det skulle kunna vara samma sak här, det är så pass avancerat.
Mm.
Men det är inte så det framställs.
Nej.
Framförallt inte när barn så ofta gör det.
Exakt.
De här sakerna liksom.
Det är just det. Det skulle kunna vara så att, ja, okej, för att försvåra det lite så är det typ att man kan inte bara ta sin trollstav, peka på en virknål och en tuss med garn och sen helt plötsligt så virkar den ihop en mössa.
Nej.
Utan man måste också kunna det, man måste ha kunskapen.
Ja.
Så skulle det kunna vara, men det antyds ingenstans.
Nej.
Att det är så.
Precis.
Heller. Utan det är liksom, ja, du kan få den här frukten och steppdansa över en bänk eller vad fan det nu är. De har det som examensprov. Men du behöver själv inte kunna steppdansa.
Nej.
Du behöver inte kunna ha den kunskapen.
Nej.
Du ska bara ha magin för att frambringa det, så att säga.
Ja, men,
och då håller det inte riktigt
att
folk har trasiga kläder och att det liksom så här, Lupin är jättefattig och hans väska är så sliten och han har lappade kläder och så här.
Nej.
Han hade inte behövt ha det, för att han är också en jättekompetent trollkar. Han hade kunnat lösa det då. Om inte annat så hade någon, typ Mrs. Weasley, kunnat fixa det åt honom, för de är vänner.
Ja, precis.
Men ja, det är lite sådana grejer kanske hade varit snyggt att tajta till. Men samtidigt, ju mer regler man ska ha, desto mer blir det att hålla reda på.
Ja.
Så visst, är allting möjligt, ja, då blir det väl så som det är nu. Det blir bra, det blir fantastiskt, men kanske lite inkonsekvent.
Ja, och som jag sa innan, jag tror inte att världen hade sett ut på, alltså, den magiska världen hade inte sett ut på det sätt som den gör om allt faktiskt var möjligt på det sättet. Så att det är, ja, som du säger, inkonsekvent och lite märkligt på det sättet.
Mm. Så det, men det skulle jag vilja fråga, och i så fall kanske hur hon hade velat ha det istället,
ja,
för att magin inte skulle tappa magin, så att
ja,
säga.
Jag är helt med dig. Med det tror jag vi är klara för idag. Ja, det finns hur mycket frågor som helst. Jag satt och funderade på den, man skulle vilja veta typ hur Sirius fick tillbaka sin trollstav och sådär. Men det känns som att det kan ha svarat på någonstans. Att jag
det
orkar
finns,
inte
ja, det finns alla möjliga.
Ja, det finns
alla möjliga grejer, ja, verkligen.
Ja, men det finns så många frågor. Men vi nöjer oss med de 5 idag. Så kanske vi gör flera sådana här avsnitt i framtiden, det får vi se. Ja, har du något mer att säga?
Nej, jag tycker jag har pratat ganska tillräckligt. Jag börjar bli hes.
Ja, jag märker det. Mm. Då tackar vi för oss.
Ja.
Ni kan följa oss på sociala medier. Vi finns på Instagram. Vi har en harrypotterpodden@gmail.com-mailadress för er som vill mejla saker. Och vi har en Patreon. patreon.com/harrypotterpodden där ni jättegärna får stötta oss. Så ska vi någon gång inom en rimlig framtid lägga ut vårt nästa patronexklusiva avsnitt.
Japp, vi har ett avsnitt på gång och
ja,
det utlovas roligheter.
Mm.
Så kan mycket kan vi säga.
Ja.
Och ångest och fasa som vanligt.
Som alltid. Men med roligheter också.
Ja.
Ja, så med det så får ni ha det så bra, så hörs vi igen i oktober.
Oh my god.
Ja, ha det bra.
Ha det.